vi kommit fram till sista delen som handlar om kost. Och jag har ringt upp Katarina Sandström som är dietist vid Hälsocentralens centrum i Sundsvall. Och idag ska vi prata kring det här med diabetes som är en folksjukdom och som kan drabba alla i olika åldrar faktiskt. Typ 1 och typ 2 diabetes. Och den senare varianten är väl mer vanligt att få senare i livet. När man får besked om att man har fått diabetes så undrar ju många hur man ska lägga om sin kost. Vad brukar du, Katarina, tipsa om när du som dietist då möter en diabetiker för första gången?
Först kan jag ju komplettera det lite grann. Att, ja, de flesta jag möter det är ju de som har typ 2 diabetes. Och skillnaden mellan typ 1 och typ 2, det är ju att vid typ 1-diabetes så har man ingen egen produktion av det här insulinet som krävs för att kunna bryta ner sockret i vår mat. Har man typ 2-diabetes då har man lite funktion kvar själv, men att den är begränsad, den är nedsatt. Och det kan också bero på att man har en övervikt som gör att det här insulinet inte kan komma in i cellerna. Det finns där, men att sockret, det kan inte ta hand om sockret så att det kommer in i cellerna, utan det snurrar i blodet och så det ger ett högt blodsocker. Så att det är liksom två delar i det. Och när jag möter en typ 2-diabetiker då, som är det vanligast, så då brukar jag kolla av då hur de äter under en dag, och sen så koncentrerar vi oss då på vad man behöver minska ner. Och det är ju då de här kolhydratrika livsmedlen. Det som finns i spannmål, i frukter, i grynor och i mjöler sådär. Och även också titta på fikabröd och godis och saft. Och så att det är det som vi tittar på, eller jag tittar på tillsammans med patienten då. Hur mycket personen äter och hur hen kan minska ner på intaget.
Vad bör då en diabetiker vara särskilt noga med när det gäller just kosthållningen?
Ja, det är ju att försöka minska ner då på de sockerrika produkterna, kan man säga. Och där kan ju många vet ju, ja men godis det är ju socker och läskesocker och saftesocker. Men att det jag brukar prata mycket om är ju det som vi kallar liksom för det dolda sockret. Dels det som då är i produkter, i sammansatta måltider. Och också att även det som inte är synligt socker bryts ner av kroppen och blir till socker. Och det är ju det som finns då i det här med potatis, ris, pasta, bröd, ja, kakor. Att det är det som man bör då minska ner på.
Kan du ge några fler exempel på vad en diabetiker bör undvika? Inte minska ner, utan undvika.
Ja, egentligen så pratar man ju inte förbud på det sättet att liksom helt ta bort. Vi pratar ju mer om sällan mat och vardagsmat. Det är klart att det är ju bra att ta bort söta drycker till exempel. Det ger ju bara liksom energi och socker. Det ger ju inte någon näring, alltså inget annat som kroppen behöver. Det går ju väldigt snabbt ut i blodet eftersom mag-tarmkanalen inte behöver bryta ner det. Sånt som vi dricker, det går ju, det är ju som redan, det rinner ju bara rakt igenom och det tas upp väldigt snabbt. Så det kan jag tycka att man bör undvika.
Det finns ju en hel del då sockerfria produkter ute i handeln. Aspartam är ju ett av dem som brukar tillsättas i bland annat drycker. Är det bra?
Jag tycker man kan försöka avvänja sig vid att det måste smaka sött det man dricker. Det har ju debatterats en del för ett antal år sedan där när det här kom också, att det gjordes studier på att det var cancerframkallande. Som var ju att man då gav råttor oerhört stora mängder aspartam som motsvarade 100 liter mätt per dag. Så att om man vill kan man ju dricka lite aspartamsötat, men att hålla det på en bra nivå. Jag kan tycka att det kan vara bra för då yngre personer som vill kunna, i det här fallet, ja, men kanske dricka någon läsk eller någonting tillsammans med sina kompisar. Och nu pratar jag om typ 1-diabetiker idag. Men att slippa att det påverkar blodsockret till exempel. Inget förbud så till sådana sockerfria produkter. Däremot kan jag tycka att det finns ju andra sorters sockerfria produkter. Här pratade vi nu, aspartam är ju oftast det som i drycker. Men däremot finns det ju sockerfria kakor och kex och ja, bullar och så. Och då är det ju så här att sockret är ju då bara en del i den här produkten. När man har en sockerkaka så är det ju ägg och det är ju fett och så är det ju mjöl. Och sen är det socker. Och fortfarande så är ju mjölet, bryts ju ner och blir socker. Så att allting som det är mjöl i är ju egentligen liksom en sockerrik produkt. Så därför så finns ju mycket av sockret kvar, eller det som bryts ner till socker finns ju kvar i den här sockerfria kakan. Så därför så brukar jag inte rekommendera att man håller på och köper och käkar det och tror att man liksom gör någonting bra. Utan då kan det ju vara nog så bra att låta bli att köpa hem sådana sockerfria produkter. Och sen om man då någon gång äter en vanlig kaka så är det ju okej.
Vad ska en diabetiker göra om ett blodsockerfall inträffar plötsligt?
Ja, som typ 2-diabetiker så får man ju inte blodsockerfall i den meningen. Eftersom man ju har kvar lite av sin produktion. Oftast kan det vara när en typ 2 då, som jag säger, känner det är lite konstigt där när man börjar gå ner mot normala nivåer. Så att egentligen så är det väl bara att försöka att äta någonting, och det behöver inte vara någonting sött, utan kanske ta en frukt eller en smörgås, någonting, eller äta mat om det nu är det som gäller, och dricka också. För att det kan ju även vara så att det inte är blodsockerfall, utan det är faktiskt att man är låg vätskenivå där. Däremot typ 1 då, som ju då tar insulin på ett annat sätt för att de inte har någon egen produktion, där är det ju viktigt då att tillföra någon form av, ofta brukar man säga liksom lite ett glas mjölk eller en sån här druvsockertablett. Det ska ju sägas det också att typ 2-diabetiker kan ju även de ha insulin, men oftast är det över natten eller en dos som ska stötta upp över dagen. Men det blir ytterst sällan på det sättet ändå att det blir helt slut då, eller att man har tagit för mycket så att man behöver äta mer.
Synskadade diabetiker som kanske har svårt att på egen hand laga mat och handla, och kanske många gånger då väljer färdiglagade maträtter från kyldisken eller frysdiskarna ute i affärerna. Vad bör en diabetiker vara särskilt uppmärksam på när det gäller just produktens innehåll och vad som står beskrivet i innehållsdeklarationen?
Ja, i första hand, i och med att det här handlar om att undvika det som då omvandlas till socker eller det som är socker, så är det ju bra att då, om möjligheten finns där och kika på innehållsdeklarationen, att se varav sockerarter, det tillsatta sockret, ska vara så lågt som möjligt. För det räcker ju med det som finns naturligt i produkten. Så att tillsatt socker så lågt som möjligt, och gärna inget. Det beror ju lite gärna på vad det är för någonting som man har tänkt handla. Energivärde och kalorier är ju som samma sak. Så det är ju sådana här kilokalorier som man brukar titta på. Där är det klart att då är det också beroende på om du har en övervikt och vill tänka lite grann på att det inte ska vara för stora portioner. Och då kan man tänka sig att en portion då ska vara någonstans mellan 400 och 500 kilokalorier. Att det är ett bra mått på en portion. Och behöver du äta mer, så då kan man ju komplettera med extra grönsaker till exempel. Eller kanske en extra faktiskt brödskiva om det nu är så att man behöver mer mat. Men ofta så är det så att det räcker med den där 500 kalorierna. Men i första hand tillsatt socker. Och som en hjälp till det här så finns ju det här som heter nyckelhålet. Det gröna nyckelhålet. Och det visar ju då att det är en mer balanserad måltid med mindre socker, bättre, nyttigare fett, mera fibrer. Ja, så det är en bra regel också att välja nyckelhålsmärkta produkter. Det är ju bra att försöka välja sådana livsmedel med fibrer, mindre socker och mera fibrer. För fibrerna gör också att det blir lite långsammare magsäckstömning och att det ger en mer mättnad också så att man inte äter lika mycket. Så det är ju väldigt bra att tänka i de banorna. Att köpa sånt bröd till exempel som det är lite mera fibrer i. Så.
Konkret avslutningsvis, har du några bra tips på produkter som enkelt går att tillreda eller värma i mikron?
Produkter som är enkelt att tillreda. Vi var ju inne lite gärna på det här med att koka ägg och göra omelett. Det är ju väldigt bra även för en diabetiker också. Och att också när man då har kokat potatisen, att steka potatis. Det ger också ett långsammare blodsockersvar så att man kan ha det. Men att också det viktiga är att tänka på mängden mat. Så att använda sig lite grann faktiskt av tallriksmodellen där också. Och se att den här fjärdedelen är den där man lägger på de här kolhydratrika livsmedlen, alltså potatis, ris och pasta. Sen är det ju att det går ju att köpa färdig mat så och att värma dem i mikron så. Det jag kan tycka är som är faktiskt går att värma i mikron, det är ju såna här färdiga laxbitar faktiskt. Att köra dem någon minut i mikron så är de som färdigtillredda och att ha kokat potatis eller ha någon stekt potatis som man kan ha till det där. Enkelt att tillreda är ju också att ha några sådana här färdiga soppor, sådana här matiga soppor. Allt från någon sån köttsoppa eller som finns färdiga på burk också. Att de är ju helt okej mat. Så. Det var väl några rätter.
När det gäller då de här färdiglagade maträtterna som man kan köpa då i frysdiskarna, är det hyfsat bra näring i sådana produkter?
Ja, det är det faktiskt. Om man köper, tittar på som vi pratade om kalorihalten, hittar någon som är nyckelhålet på. Och de som det är det på, de brukar ju oftast innehålla någon grönsak också. För annars är det väl det kanske som jag kan tycka att det brukar vara lite dåligt med i de här färdigmaten. Men annars så är det ju så att de har ju gjort snabba upphettningar och att man har ju sett att näringsämnena är kvar. Sen är det ju bra för att variera där så att man inte värmer all mat i mikron. Och det gäller ju alla, inte bara diabetiker, utan att man tappar en del B12 bland annat. Eller det är väl mest det som man har sett att man tappar när man värmer i mikron. Därför så är det bra att man inte värmer all mat i mikron. Så man kanske har, om man nu har en portion per dag kanske man värmer i mikron och den andra kanske man gör i stekpannan eller i kastrullen. Eller den kanske är kall. Så att det kan vara bra att tänka på att faktiskt använda vanlig ugn och spis också. Sen är den ju väldigt praktisk den här mikrougnen, men just att man har sett att man tappar B12 som ju är en viktig vitamin.
Ni hörde Katarina Sandström, dietist vid Hälsocentralen Centrum i Sundsvall. Och jag som ringde upp Katarina heter Annette Strandqvist. Och vill ni komma i kontakt med en dietist så hör av er till er närmaste hälsocentral eller vårdcentral.